Hej och välkommen till Roundtable ERP. Ett forum där vi samlar experter och representanter ifrån branschen om affärssystem och samtalar om intressanta och aktuella teman som berör såväl kunder som leverantörer. Dagens tema är framtidens affärssystem. Ett stort och vitt tema, täcker många perspektiv. Och jag ser fram emot dialogen med mina experter i panelen. Mitt namn är Jonas Andersson. Jag är vd för Herbert Nathan & Company. En oberoende analys- och rådgivningsfirma med fokus på just affärssystem och HR-system. Till min hjälp har jag idag en erfaren och tung panel med representanter från de ledande leverantörerna. Vi pratar om Unit 4, Microsoft, Visma och IFS. Jag ska låta er presentera själva, var och en, med namn och er roll och också lite grann om er bakgrund när det gäller affärssystem. Vi kan börja med dig, Katarina.
Tack. Jag heter Katarina Gunnarsson och är vd och Nordenchef på Unit 4. Jag har varit på Unit 4 väldigt länge i olika roller, olika kundnära roller. Men långt tillbaka i tiden så har jag också varit på kundsidan, på andra sidan och upphandlat och implementerat ERP-system.
Och Ulf Tlander, Microsoft, har jobbat med affärssystem de senaste 15 åren i två smaker kan man säga. Dels Dynamics då, som jag fortfarande jobbar med, och sen IFS delvis också.
Japp, och jag heter Carola Lissel. Jag är vd på Visma Software och vi jobbar med affärssystem för den svenska marknaden. Jag började med affärssystem 1996. Väldigt länge sedan och då på Visma på den tiden också, ett litet Visma. Och har väl varit kvar, inte bara på Visma utan lite andra kollegor i branschen också, men mest Visma i de här åren. Kommer väl främst ifrån sälj och marknad, men även varit tidigare applikationskonsult och sådär. Och nu varit vd i 10 år.
Jag är Dan Matthews, CTO på IFS. Har varit i branschen exakt lika länge som Carola, sedan 96. Var de sista 10-15 åren här då på IFS med ansvar för den teknikdrivna produktstrategin.
Tack för det och varmt välkomna. Jag konstaterar att vi har kanske 100 års erfarenhet här i panelen i affärssystem.
Läskigt.
Som jag sa, temat för dagen är framtidens affärssystem. Och det är ett stort tema, det är vitt. Och det jag vill kanske lyfta fram i vår dialog är allt det som sker runt omkring affärssystemet och hur det påverkar affärssystemet, dess roll och vilken påverkan det även har för kunderna. Och jag ska namedroppa lite begrepp som vi möter i vår vardag. Vi läser väldigt mycket om framtiden och IT och IT-system. Och några av de begrepp som jag tycker vi hör väldigt mycket och undrar ibland, hur hänger det ihop med affärssystem? AI är ett sånt ord exempelvis. Artificiell intelligens, machine learning eller maskininlärning, RPA eller robotics, big data, natural language processing, NLP, cloud computing, blockchain, digitala tvillingar, virtual reality, open data och mycket annat. Och tanken idag är inte att vi ska gå igenom alla de här ämnena, men det jag funderar på är den här utvecklingen som nu går väldigt fort. Hur påverkar den affärssystemen och den kontext de befinner sig i? Och det jag också undrar som en inledande fråga till panelen. Den teknikutveckling vi ser när vi pratar framtid och allt det här intelligenta som sker. Det har under årens lopp varit diskussion om affärssystemets roll kontra andra system på marknaden. Och det får bli den första lite grann inledande uppmjukande frågan för oss att har affärssystemet egentligen spelat ut sin roll när vi nu pratar all den här nya tekniken som kommer? Eller finns det fortfarande ett liv efter detta för affärssystemet? Vill du börja, Ulf?
Ja, men det kan jag göra. Jag tror absolut att det fortfarande finns en roll. Så på ett direkt svar på den frågan. Sen tror jag att rollen har förändrats. Bara under de 15 år som jag har jobbat med har vi gått från egentligen vår transaktionsmotor i mångt och mycket, vilket vi också är. Men till att ha andra former av tjänster inom ramen för vår affärssystemsleverans och applikationsportfölj. Så det tror jag det är en ganska stor förändring mot när jag började med det.
Vad säger du, Dan?
Ja, men givetvis så finns ju affärssystemen kvar och jag tror att grundbehovet är ju en genomtänkt helhet för att hjälpa företag bedriva sin verksamhet. Och sen så kommer det in nya tekniker och nya grejer, men de blir ju en del av det behovet våra kunder har generellt sett, alla våra kunder i branschen. Och att kunna leverera en genomtänkt helhet för detta när de här grejerna fungerar ihop, det behovet kommer ju aldrig att försvinna. Sen vad som ingår i den helheten, det varierar såklart över tid och utvecklas.
Så systemet finns kvar, men kontexten förändras?
Ja, vad som ingår i det förändras.
Vill du spinna på det, Karla?
Ja, men jag håller med. Jag tänker också på detta med att affärssystem, om man jämför med de som har småföretagare, använder ett större liksom, enterprise-bolag. Kanske att skillnaderna börjar liksom flyta lite grann. Vi börjar se större bolag använder mindre system och tvärtom. Så där kanske är någonting som förändras i alla fall med våran roll lite grann. Och det kan ju ha att göra med att man plockar till flera andra typer av lösningar kring alltså kärnaffärssystemet. Där kan vi se en liten skillnad. Men jag tror absolut att vi har en jättestor viktig plats framåt också. Men det gäller ju att vi fortsätter att komma med ett bra värde till kunderna.
Är situationen annorlunda för er på Unit 4 som levererar både till privat och offentlig sektor? Är liksom, förändras situationen där på något vis för affärssystemen och rollen framåt?
Jag tycker att vi kan se liknande behov och krav både från offentliga och privata marknaden. Så nej, jag tror inte att det är någon större skillnad faktiskt. Och jag håller absolut med mina kollegor om att affärssystemet har en viktig roll för framtiden. Det jag tror dock är att interaktionen kommer att se annorlunda ut för användarna. Hur man jobbar med systemen och vad systemen gör automatiskt. Och att användaren inte alltid vet att de jobbar i ett affärssystem. Utan det kan vara via andra interface istället.
Men bra. Jag tolkar som att vi är eniga om att affärssystemet har en roll. Och det innebär att då kan vi fortsätta ha den här dialogen också. Jag tänkte knyta an till, som jag tror du berörde Karla lite grann, och det är fler system. Och det är inte min första frågeställning, att vi upplever när vi möter kunder idag att man verkar vara lite mer öppen för att systemet samverkar med många andra applikationer. Vilket lite grann står i konflikt med hur det såg ut kanske för 20-25 år sedan, då alla skulle samordna en fragmenterad miljö in till ett stort system därför att allting hängde ihop och det var integrerat. Är det så idag att kunderna verkar mer benägna att öppna upp igen? Är det den situation vi ser? Vad säger du, Karla?
Jo, men ja, det tror jag absolut. Jag tror att egentligen, alltså svaret på frågan är att det kommer nog vara både och. Jag tror inte att vi på affärssystemsidan lägger oss platt och vill vara någon slags databas. Bara, det tror inte vi gör, utan vi kommer fortsätta att vilja utveckla smarta, viktiga lösningar, nya funktioner och hitta lite nya områden. Men samtidigt alltså, så är det ju att öppna upp sig. Det är jätteviktigt, Connected Cloud, alltså att göra det enkelt för kunderna och deras partner att connecta med många andra lösningar. Det är då ibland det är den bästa kundnyttan i vissa fall. Det får vi köpa och det tror jag det spelet måste vi spela, absolut. Så jag tror att integrationer är så himla mycket enklare idag än vad det var då, som du säger, förr i tiden. Det var det för svettigt med integrationer. Det var ju alltid där det blev problem. Och inte bara mellan parterna utan i diskussionerna utan också rent tekniskt. Men idag ställer vi höga krav på våra API:er och det ska flyga på ett annat sätt.
Vad säger ni på IFS? Möter ni liksom samma liksom behov eller förändring från kunderna?
Det är lite olika vilka perspektiv man tittar på, men visst är det så att alla har gett upp utopin att allt ska in i ett enda system. Allt du gör. För det kommer alltid någonting nytt du vill göra. Så att säga då. Men samtidigt så ser man att samtidigt när det kommer nya grejer så har de flesta också behov av att man får mer av ett i en färdig, genomtänkt, färdigpaketerad lösning. För att det är ganska dyrt att hålla på att integrera allt det här nya hela tiden. En del orkar det, men alla gör det inte. Men sen finns det en sak till som är liten. För några har ju då börjat gå och säga kanske vi köper ERP separat, HR separat, service separat. Och det kan man göra till en viss gräns. Men det börjar bli ganska jobbigt när du får en 6, 7, 8 olika system. Alla systemen har kanske 2 funktionella uppdateringar per år. 4 i vissa fall. Har du 30-40 olika förändringar du ska hantera varje år. Då börjar det bli jobbigt igen. Då börjar man fundera på, jag kanske inte behöver ha 11 bitar. Jag kanske kan ha 5 eller 3 Så det går lite grann så här som ett gummiband, tycker jag.
Ja, men är det då risken att vi är på väg tillbaka igen till en fragmenterad miljö? För när vi sa det för 20 år sedan, då var det med negativ klang. Är det fragmenterat nu med positiv klang eller negativ klang? Eller hur ska man...
Det finns säkert fler som... Men lite mindre negativ klang, för det är lite lättare att hantera. Det är lättare med integrationerna. Mm. Det är lättare att göra idag, då kommer det enklare. Men det är fortfarande utmaningar som hur blir användarupplevelsen? Mm. Om du har samma person som behöver gå mellan flera system, inte jättebra. Bygga någonting framför, ja, men ganska dyrt. Så det finns liksom bättre strategier för att hantera idag. Så du klarar en större heterogen miljö, tror jag, än vad du gjorde för ett antal år sedan. Men det är fortfarande inte trivialt.
Vill du flika in där? Och då får jag tänka, Microsoft är ju en spelare som vi möter i många sammanhang i vår vardag. Men har du någon annan aspekt eller syn på detta med uppdelning av system och miljöer?
Nej, men jag tror att SaaS-världen har ju gett våra kunder möjligheten till ett lägre ingångsvärde att pröva, testa. De har ju blivit mer konsumentnära utifrån det perspektivet, där vi kanske mer är trogna ett ekosystem av någon karaktär, oavsett om det gäller vår mobiltelefonsvärld eller vad det må likna. Att man vill testa olika saker inom ramen för det. Men jag tror på samma gång att det är viktigt att hålla ihop en så väl fungerande helhet som möjligt. Och det tror jag är viktigt. Sen är ju klart att det beror lite grann på vilket segment vi pratar om också. Jobbar vi på enterprise-segmentet så är det väl sannolikt att en sådan kund med stor internationell karaktär kommer ha ett och samma affärssystem för hela sin verksamhet i samtliga länder. Det är väl ganska osannolikt att man hinner igenom det, utan det sker i olika etapper och flera olika affärssystem ska fungera i samma helhet egentligen. Och det ser vi väl mer på det segment som jag själv jobbar mot i huvudsak. Och jag gissar att det ser lite annorlunda ut när man kommer i de lägre segmenten, där det kanske är viktigare att hålla ihop en så liten portfölj med applikationer som möjligt utifrån ett kostnadschefsperspektiv. Mm. Men SaaS-världen har gett oss möjligheten att testa på ett annat sätt, eller snarare våra kunder har möjlighet att testa. Men jag tror att vi ser en glidning mot ekosystemstanken i större utsträckning än vad vi kanske historiskt i affärssystemsvärlden har sett.
Jag tänkte komma tillbaka till det med lite stund, just det här med ekosystem och även molntjänster. Jag tror att det är en intressant del i vår diskussion här. Jag tänkte, när vi också pratar om det här med att man öppnar upp landskapet och nyttjar fler system. Vi möter ibland i dialog att kunden ibland mer pratar om att man önskar sig fler tjänster. Istället för att man pratar kanske om system. Är det någon skillnad på det, eller är det mer en förvirring i diskussionen? Finns det någon sanning i detta att vi är på väg mer mot att vi avropar och köper tjänster än att vi köper system? Är det någon som vågar ta sig an den, Karla?
Ja, men absolut. Jag tror att det är... Vi pratar gärna om tjänster, alltså software as a service. Det är ju klart att vi har gjort det länge nu. Sen molnet kom så pratar vi om tjänster. Men så fort vi ska integrera och fort vi ska köpa så är det fortfarande bara en produkt, skulle jag vilja säga. Så att jag tror att det mixas liksom ihop lite grann. Vi är väl inte tillräckligt tjänstifierade för att uppleva som en hel tjänst. För att det är fortfarande så, i alla fall om man tar de segmenten som jag tror att vi representerar här. Att det är ändå så här, det finns en tröskel att komma in och läsa en ny programvara och det handlar om att konfigurera och så här. Så det är inte bara att liksom knäppa på och av på det sättet. Men det är en tjänst i form av att du kan ju minska och öka kanske och sånt där. Så att, det är både och. Alltså jag har i alla fall inget tydligt svar på. Jag vet inte om någon annan som har ett bättre svar på det.
Ja, men det finns ju ett par aspekter på detta. Det känns definitivt mer som tjänst i termer av att man inte vill ta ansvar för hela driften och allt det där. Det är ju tydligt. Den andra är att man vill ju att även systemen ska bete sig som tjänster. Det vill säga att de ska ha API-er så att jag kan interagera med den på ett annat sätt via en automationsmjukvara, via power-apps eller något sånt där. Inte bara vara låst att gå via användargränssnittet till exempel. Så det finns många egenskaper du hittar hos en tjänst som man gärna vill se generellt hos hela sitt system också. Och den aspekten ska man inte glömma bort. Men sen är det fortfarande så att en integrerad helhet har ett värde. Och då är vi tillbaka till den här fragmenteringsdiskussionen. Att du kan göra det mer idag, det är billigare och enklare att hantera. Man kan hantera mellan ekosystem också. Men priset ökar ju fler bitar du har och ju fler ekosystem.
Ja, men kör på det då.
Jo, jag tänker utifrån plattformstänket då, så där kommer man ju att publicera fler och fler tjänster som kunderna kan tillgängliggöra sig snabbare och komma igång med snabbare. Det är inte det här att man behöver liksom köpa en ny version och uppgradera så, utan man kan prenumerera på den digitala assistenten, eller man kan ha färdigkonfigurerade integrationer som man prenumererar på. Så det tror jag att det kommer byggas på med många fler tjänster. Vi har ju ett antal sådana tjänster redan, men det kommer ju att bli mycket, mycket mer av det framöver, tror jag.
Och bra att du berörde också ordet plattform, för jag tänkte leda in diskussionen lite grann på just plattformsordet. Där vi möter ofta i vår vardag att man mer refererar till plattformar nu än att man pratar om affärssystem. Rätt eller fel, men jag vill ställa den frågan till er, att är det så vi kommer att se utvecklingen nu? Att man mer levererar ett större paket än att det bara är en applikation med funktioner? Att plattformen är någonting mer? Är det så? Vad är i så fall en plattform, Ulf?
Nej, men jag tror att affärssystemsvärlden har förändrats och vi redan är delvis där. Snarare än att man köper den enskilda applikatoriska funktionen, så köper man den applikatoriska funktionen kanske i det inledande skedet och sen så klär man den i ytterligare tjänster längs vägen, som normalt kanske i traditionell bemärkelse inte nödvändigtvis har legat i ett affärssystem. Lite grann som vi pratar om här, att vad användaren upplever att affärssystemen är, den gränsdragningen har ju börjat förändras och suddas ut. Du loggar inte nödvändigtvis in i ett affärssystem, utan du interagerar med ditt affärssystem utan att egentligen veta om det. Så det beror ju var i användarens miljö och vilken typ av användare vi pratar om, som hur upplevelsen ser ut helt enkelt, och att den är förändrad. Är du en IT-admin som sitter och administrerar ett affärssystem och underhåller det, så har du en upplevelse. Men om du är slutanvändare för att attestera fakturor, så har du en annan upplevelse. Mm. Det tror jag är det viktiga egentligen. Och på det sättet är det ju absolut en plattform som i alla fall vi levererar i ganska tydlig grad. Som gör det möjligt att köpa våra tjänster fullt ut eller, som Dan säger, köpa andra former av tjänster.
Om det nu är så, Carla, att vi är på väg mot plattformstänket och att leverantören också skickar med rätt mycket mer runt omkring, förändrar inte det också rollen och kraven på leverantören? Det jag tänker är, jag tror vi kan vara eniga om att den svenska marknaden eller skandinaviska marknaden har ju otroligt många affärssystem, ifrån de väldigt små till de väldigt stora. Kommer den här majoriteten av leverantörer att orka med den här svängningen över att kunna bli en leverantör också av en plattform? Ser vi en utslagning på gång som en följd på detta?
Alltså utslagning, vi är väl, det är ett starkt ord. Jag tror att rörelserna är rätt så långsamma fortfarande. Vi har ju många äldre aktörer som fortfarande har stora kundgrupper i Sverige. Så det här med det händer någonting fort, det har jag slutat att tro på något sätt. Men absolut, alltså det krävs rätt mycket av en leverantör idag. För vi är ändå ansvariga för en kundupplevelse. Och precis som du säger också, så är det kundupplevelsen kanske inte, de är kanske inte riktigt observanta på att vissa av de här tjänsterna, lösningar som man använder där från affärsnämndsleverantören från Visma, och vissa är från något annat ställe som en partner kanske har levererat. De har inte riktigt kunskap om och behöver inte heller förhålla sig till det där. Men det gör ju att vi som ska utveckla plattformar, vi behöver också få de här andra lösningarna att lira väldigt fint ihop med våra core-lösningar. Plötsligt så blir vi lite ansvariga för det också i våra API och annat. Det går inte bara att säga att nej, men vi utvecklar på vår sida, så får ni ju försöka integrera er på bästa sätt ni kan. Det är plötsligt så har ett ansvar fallit på oss som kanske var lite nyare, tror jag. Men att vi behöver faktiskt ta ansvar för den här helheten. Och då blir API, det bara stiger i fokus och prioritet för utveckling. Och det är klart att det frestar på i en molnlösning där du kanske har veckor eller dagliga releaser och så vidare. Det är plötsligt så, ja.
Jag ska strax släppa in dig, Dan. Jag tänkte bara kommentera emellan att vi möter ungefär det som du säger, och jag känner igen det och upplever också ibland att det innebär att den leverantör som kunden har också blir på något vis mamma eller pappa för många andra applikationer som bundlas in i samverkan med det här affärssystemet. Att någon får liksom vara hatten eller ramen. Men du får gärna spinna på där, då.
Ja, men det är bara liksom lite tillägg till det som Ulf och Carola sa. Att vi har ju dels det här med liksom att det händer ganska mycket nu i ganska tunga förändringar liksom, har hänt kanske ett år tillbaka. Det är så till det här med produktupplevelsen, alltså från användarnas perspektiv och vad det är för olika upplevelser man får. Vi är upplevelsebranschen allihop nu, det var vi inte för 10 år sedan. Det Ulf pratade om förut med att det finns ett ekosystem runt, och då är ofta affärssystemet ett viktigt nav i det som innehåller mycket viktig data, information, viktiga funktioner. Men sen också det att kunderna förväntar sig att om man har investerat i den här bottenplattan som affärssystemet är, det är en färdig lösning, fungerar out of the box. Men jag vill kunna haka på min egen specifika dataanalys, min machine learning-modell. Jag vill kunna haka på det där RPA-verktyget du nämnde i början, den typen av grejer. Och det ställer helt nya krav postleverantör. Vårt API-register är lika viktigt som vårt kundregister nu för tiden. Det var det absolut inte för 5-10 år sedan. Och det är ganska tung investering. Så till din fråga då, att får vi se en utslagning? Ja, till viss del så får vi det. Vi kan i alla fall se där vi verkar att det är många mer lokala spelare som har lite svårt att göra den här växlingen som behövs. Inte de som sitter här kanske, men det finns många andra.
Jag upplever att, och det är inget ont om det finns väldigt många leverantörer som har funnits i väldigt många års tid och kanske haft en ganska smal målgrupp av kunder, men kanske också levt på meriten att man är väldigt nischad mot ett visst segment, men där produkten kanske inte tekniskt har hängt med. Men det är där man ställer frågan egentligen då, har vi nu kommit till en punkt att nu ökar kurvan ganska brant för det gänget, hur de ska orka med nästa generationsväxling. Jag tänkte vi skulle rulla in på, mycket av det vi pratar om har också koppling till molnet och tjänster och cloud. Så att om vi rör oss in lite grann på cloud-temat, blir det svårt att undvika det när man pratar framtidens affärssystem. Jag tror att vi alla är överens om att cloud går väldigt fort just nu. Det är en väldigt stor omvandling till cloud-tjänster rent allmänt. Jag själv, med många andra, tror jag, om jag går tillbaka 5-7 år sedan, betraktade cloud som att ja, men det är väl bara att vi lyfter skrotet och ställer det någonstans där borta istället för här. Men jag tror att många av oss har börjat reflektera över att nej, det handlar nog om lite mer. Att vi bara ställer servern på ett annat ställe. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det. Att den här, vad cloud egentligen är för kunden. Och är det så att cloud idag egentligen förändrar kundens förhållningssätt till hur man hanterar applikationer och hur de uppgraderas. Och det är inte bara en driftsform, det är någonting mer. Vill du hugga på den, Katarina, lite grann? Så är det här ett nytt synsätt och förhållningssätt för kunden?
Absolut, så är det ju det. Vi har ju levererat hostade lösningar i många år. Men nu när vi går över till SaaS och äkta SaaS-lösningar så det, är ju det en helt annan sak. Och kunderna kommer alltid att vara på den senaste versionen och inte ha några uppgraderingsprojekt och så vidare. Så det blir ju ett nytt förhållningssätt. Både att det kommer kontinuerligt ny funktionalitet, den här plattformen, öppenheten, att du kan koppla på en massa andra olika tjänster. Att du kan göra uthopp till tjänster som inte ligger i plattformen heller utan ute på marknaden. Så absolut att det blir nytt för kunder. Det blir ett nytt sätt för kunderna att arbeta med sina affärssystem också och hur man utvecklas med dem. Kanske snarare fokus då på hur man utvecklar sina processer och sin verksamhet än att man håller på och konfigurerar affärssystemet. För jag tror de flesta av oss levererar branschlösningar som ska vara ganska heltäckande för en kund att ta i bruk. Och sen så jobbar man mer med sina processer och hur man kan utveckla sig som verksamhet.
Ulf Röde, alltså det vi pratar om nu då med förändrat synsätt, är kunderna, är de med på tåget här? Förstår de själva egentligen vad cloudskiftet innebär? Eller ser de det bara som att det är en driftsform? Eller hur upplever ni det?
Nej, men jag tror att det är en mognadsfråga. En del kunder har ju varit i det här racet ganska länge. De har påbörjat sin transformation sedan ganska lång tid tillbaka. Vi släppte Dynamics 2016 i ren SaaS-tjänst. Det är några år sedan nu. Det har hänt ganska mycket. De har vant sig vid ett tempo. Jag tror att förändringen sker egentligen i två dimensioner. Det ena är ju governance-mässigt som du säger. Det är en annat sätt att hantera en applikation som du äger och kan klappa om och där du sköter servrarna som den fungerar och är aktiv på, respektive att köpa en tjänst då, eller en applikationstjänst som någon annan tar ett delansvar på oavsett vad du tycker om det eller inte. Också den releasehantering som har förändrats dramatiskt. Alltså affärssystemsvärlden har jobbat med 2-3 års cykler så länge jag minns det i alla fall. Medan idag så pratar vi inte på det sättet. Vi pratar om helt andra koncept. Vi släpper applikationen med mycket högre intervall. Det ställer ju helt andra krav på kunden såklart. Eller kundens förvaltningspartner om vi tittar på det på det sättet. Så att, det måste man anpassa sig till. Och en del kunder har kommit väldigt långt i min erfarenhet och en del kunder är i början på den resan och står inför en ganska stor förändring och den måste vi hjälpa till att lotsa dem igenom. Jag tror att klockan har gått lite för långt för att diskutera huruvida molnet eller SaaS-tjänster är det sättet applikationen kommer levereras på. Vi är redan där och sedan ganska lång tid tillbaka så det handlar också om för kundernas verksamhet att sätta igång den resan. Och det måste faktiskt gå ganska fort.
Jag tror att Karola ville hänga på
ja,
först.
Alltså, jag tänker många saker, men det ena är väl det här med att det här med att slippa uppgraderingar är ju faktiskt en väldigt stor sak. Och andra krav på kunden. Ja, på ett sätt krav, men kanske mer krav på oss som leverantör. Att när vi har en continuous delivery och det kommer releaser hela tiden, så måste vi hitta ett sätt att kommunicera så kunderna förstår vad de fick igår, som är annorlunda från liksom, nästa dag. Så där är väl, alltså, men det är ju revolutionerande egentligen. Man tänker tillbaka på det nu, så är det fantastiskt bra för kunder och användare. Det här, saker som vi har utvecklat ena veckan, det kan du ta drift liksom, eller dagar efter. Mm. Snacka om time to market, alltså vilken skillnad. Och det är ju fantastiska möjligheter. Och också att vi kan få mycket snabbare feedback på vad som är rätt och fel och ändra. Och så. Alltså det är ju super. Men sen tänker jag det andra med molnet som jag kanske var i dina hoods där med att liksom, ja, vi vill skicka väl upp det där gemensamt server någonstans. Att det var det som var molnet. Men en sak som man kanske inte tänkt så mycket på är ju det här med den delade miljön och en multitenant. Att det, om man tittar nu på nya tekniker med machine learning och AI. Tänk när många kunder, kanske tusentals bolag ligger i samma miljöer. Vad mycket insikter man kan hitta där liksom, på alla möjliga sätt, så borde det kunna vara så att alla fakturor nästan kan vara förkonterade bara för att man kan titta på så hur många andra bolag, vad brukar de kontera den här fakturan på? Alltså det finns den delen tänkte man nog inte på med från början. Det kommer rätt häftiga grejer kring.
Men då berör lite grann AI och machine learning. Vi kommer strax hit, tänkte jag. Vi är alldeles strax. Du ville också hänga på, tror jag. Lite grann.
Ja, det har nästan sagt det mesta nu. Men just det jag brukar säga till våra kunder är att första steget in i molnet, det var just det här att vi driftar inte själva. Nästa steg är även de kontinuerliga leveranserna. Mm. Som då är typiskt halvårsvis eller kvartalsvis beroende på vilket system du kör. Och det är liksom strykprojekttänket och skaffa linjetänket. Mm. Det var mycket det ni pratade om också, tror jag. Liksom att du måste tänka, det är en linje. Det kommer en uppdatering med ny funktionalitet varje april och oktober eller vad det nu är då. Och då vet du det. Du behöver inte ansöka om budget för att titta på den och införa den. Det gör du varje år. Så mycket där är mentaliteten, tror jag, går från projekttänk till linjetänk.
Om jag hugger på den lite grann då och vänder tillbaka den. Jag hör ju det ni säger, att vi är ju i en tid där uppgraderingar kommer ju mer frekvent. Alltså på något vis, det bara händer ungefär så. Från att tidigare varit var tredje år till varje år till var sjätte månad till månad och vecka och så vidare. Men om jag ser min vardag. Jag får mejl varje morgon i form att nu har jag fått en uppgradering i Teams och det har hänt massa saker. Och jag orkar inte läsa det, för det kommer varenda morgon. Finns det en risk att vi får så pass täta uppgraderingar att vi har lite svårt att ta det till oss? För jag tänker så att en fördel möjligtvis med uppgraderingarna som kom vartannat år var att det var ett projekt. Vi förberedde det. Vi satte ihop ett gäng och vi läste nyhetsbreven och så utbildade vi. Och det är klart att det kostade pengar. Men nu när vi får uppgraderingar i princip varje natt, kommer vi ta till oss nyheterna? Eller finns det en risk att men de bara händer fast vi inte nyttjar det? Vad säger ni om det, Katarina?
Ja, men det vilar ju ett stort ansvar på oss såklart att ha så intuitiva lösningar så att kunderna själva kan hitta vad som finns i systemen. Men sen också att ha bra information om vad det är som kommer och kanske där också konsulter, partners kommer in och kan guida kunderna in till nya saker. Mycket av det som kommer, nyheterna som kommer, är ju också kunddrivet. Att det är saker som har önskats av kundcommunityn. Det är ju så vi jobbar i alla fall och bygger in många sådana saker. Så, men jag tror det är såklart en utmaning. Det är ju inte, och vi behöver ju tänka till där just så att det blir mer intuitivt för kunden vad som finns där och hur de kan börja använda det.
Jag tänker att vad vi går mot nu är ju precis som ni ser apparna. De här apparna som vi själva använder, där får vi upp en liten ruta. När vi är precis i det där läget, då kommer det upp en liten inforuta som berättar att detta har hänt nu. Det här är nytt, nya har kommit till. För att det här med att skicka ut release notes eller så, det funkar ju inte längre. Det måste vara i det läget jag använder en funktion. Då får jag poppa upp någon info och sen är det bra. Det är liksom nog det enda sättet.
Sen är det också lite vad det är för typ av uppdatering, för mindre justeringar. Kan man nog hantera på det sättet. Men sen när det kommer, liksom, nu har vi byggt om hela liksom, serviceprocessen eller någonting sånt. Då kan du inte bara rulla ut över en natt, utan då behövs det ju en förberedelse. Och då är vi tillbaka där med transparens, att vara tydlig innan. Det här kommer om 6 månader, det här kommer om 12 månader. Och där kan du inte göra det varje månad. Det är för ofta. Jag är tveksam till om en gång i kvartalet är lite för snabbt. Liksom. Jag tror många landar på halvårsvis och så. Sen kan man ju till viss del erbjuda kunderna flexibilitet. Det varierar ju lite hur
tight ditt fönster är liksom att ta en uppdatering, om du har 2 veckor på dig eller 2 månader eller ett år eller vad det nu kan vara.
Jag tänkte att Ulf ska få hänga på där, men också få en tilläggsfråga. Och det är när vi pratar om cloud och det här med uppgraderingar och partners roll i detta också.
Mm.
För har inte partners roll lite grann förändrats i det vi ser nu, eller har den det inte? Men du får gärna spinna på där kring det temat.
Jo, men jag tror för våran del så är det ju, SaaS-världen har gett ett större krav på våra partners att både följa med och förstå funktionellt vad som kommer komma. Och jag delar Dans åsikt om det ena är ju releasehanteringen som säkerställer att produkten är evergreen så att säga, att de senaste patcharna är på och att den hanteringen är. Det andra är ny funktionalitet som vi också släpper med högre takt än vad vi någonsin har gjort. Så tempot har ju vridits upp i vår värld så som i övriga samhället, vilket gör att du måste klara av att hantera båda delarna och göra det. Det ställer högre krav på våra partners. Vi har väl sett en ganska stor konsolidering. Vi pratade ju tidigare om min erfarenhet och jag har ju själv varit med i konsolideringen som har skett i branschen i partnerledet för våran del. När CGI köper Acando till exempel. Det är ganska stora rörelser. Vi snackar ju om mycket människor som går ihop och blir någonting annat. Så jag tror att kravbilden ökar, i alla fall i vårat ekosystem så är det ju så. Sen så skulle jag säga att det är en annan ganska stor förändring för våran del som har jobbat extremt uttryckligen med partners genom alla år i implementationsprojekten. Det är ju att vi har en mer aktiv roll i dem än vad vi kanske historiskt har haft. Och det har ju också blivit en konsekvens egentligen av SaaS-världen då. Det är vi som levererar core-lösningen oavsett vad kund eller partner tycker om det. Det är en ganska stor dramatisk förändring också. Så vi är ju delaktiga på ett helt annat sätt och det är oerhört positivt. Och då ställer det krav på oss att både vara pedagogiska kanske på ett annat sätt. Att det är inte bara release-nod som duger för att visa vad du faktiskt avser att släppa. Utan vara mer aktiv i den relationen på ett annat sätt.
Mm. Katarina?
Jag tänker att det skapar också nya förutsättningar eller nya möjligheter för partners. I och med plattform och SaaS och tjänster så kan ju de också skapa sina tillämpningar och egna applikationer som de kan distribuera, som vilken kund som helst kan ladda ner och börja använda. Så det tror jag kommer bli en stor sak för partners framöver.
Men det är också en av utmaningarna att när partners bygger dem och kunderna använder dem och sen kommer det en ny då uppdatering från Microsoft eller Visma eller oss då, vad händer med dem? Fungerar de? Har partnern hunnit med att testa innan? Och de aspekterna får man inte glömma. Det finns lite fallgropar där eventuellt i ekosystemet.
Spännande. Jag tänkte att vi skulle rulla över lite grann på där Carla också nämnde lite grann det här med när vi samlar alla kunder i en gemensam liksom, infrastruktur och man kan dra någon slags klokhet ifrån det här då. Då rullar jag över på ämnet AI lite grann som begrepp. Vi hör ju rätt mycket om AI dagligen och det föreläses som AI och ibland upplevs det som att det är någon slags svart trollerilåda som kommer in på scenen och ska uppfinna någonting åt oss. Men kan vi gemensamt avdramatisera lite grann vad AI egentligen är eller machine learning? Jag tänker så här att det, sannolikt så kommer det påverka affärsdelen, men på vilket sätt? Och ser vi att AI kommer att bli en del av affärsdelen och i så fall på vilket sätt? Det är liksom flera frågor i ett här, men börja med dig Dan lite grann. Var står vi idag i hanteringen av begreppet AI och affärsdelen och vad är det egentligen?
Det är ju redan en del av affärssystemen, alla affärssystem tror jag, till någon omfattning. Men jag tror vi får sluta prata om AI, för det är alldeles för vitt begrepp. Vi pratar om 4 tillämpningsområden. Vi pratar om interaktion, då pratar det saker som chatbotar och Siri och Google Assistant och sånt. Vi pratar om prediktion, nu kan vi prata preventive maintenance, att förutspå när ska grejerna gå sönder så jag förebyggande underhåll. Vi kan prata om optimering, använda AI för att hitta den mest optimala planen, schemat, service, vad det nu är. Och sen automation då, eller adaption, att det som tidigare kanske var en affärsregel som säger att jag ska godkänna tid eller inte, eller ska jag matcha den här fakturan eller inte. Det var kanske förut var det en statisk regel för fakturamatchning. Nu kanske vi har någonting som automatiskt gör detta och lär sig då baserat på vad andra företag faktiskt, hur de hanterar sina fakturor då. Och automatiskt så här lär sig och vidareutvecklas. Så vi får nog prata om dem, åtminstone de 4 olika typerna av tillämpning av AI, inte bara AI generellt.
Vill Ulf spinna på det?
Nej, men jag delar den åsikten. Det är ju, Dan har precis beskrivit våran powerplatta egentligen. Den innehåller de fyra delkomponenterna egentligen utifrån det syftet. Och det handlar ju om att åskådliggöra data i någon form, skapa en automation kring det och tillämpa att användaren tar action på det datat som finns tillgängligt. Det som man också kan addera kanske, det är väl att inom ramen för våran affärssystems service erbjudande så levererade vi också paketerade insights-produkter lite på den här tillämpningen i varför ska de här fakturaflödena attesteras redan från start snarare än att du sitter manuellt och hanterar det. Då är det en paketerad tjänst kopplat kring ekonomi och den innehåller en rad delar. Den typen av tillämpningar ser vi och det paketerar vi också redan idag inom egentligen alla huvudområden i applikationen så att kunden har möjligheten till den. Sen är det som vanligt, man behöver inte ta till sig det men man kan göra. Så det är en fråga om att ja, vilken mognadsgrad har vi, är vi redo för det eller är vi inte redo för det? Men att det kommer komma och att det kommer ske. Jag tycker inte heller vi behöver tala om artificial intelligence som någonting som kanske är skrämmande på det sättet. Det handlar ju mer om hur vi tillämpar det i både vår egen verksamhet och kundernas verksamhet. Så att jag tycker avdramatisering är bra. Vi pratar om det som våra insights-produkter. Det är lite snällare lite idag. I grunden är det ju en AI, en självlärande mekanism i någon form som utför något åt oss.
Om vi spinner på insiktsbegreppet. Mm. Är det så att egentligen har vi redan idag så otroligt mycket information i vårt affärssystem eller i informationsmiljön att det går faktiskt att dra insiktsfulla slutsatser från den här datamassan. Vi behöver inte hitta på någonting nytt egentligen, den finns där. Men med hjälp av verktygen så kan vi dra slutsatser på ett bättre sätt än förr. Är det det som är AI på något sätt, Dan?
Det är väl en aspekt av det, men sen, jag håller inte med om att vi har all data. Vi har mycket data, men vi har också massa data som saknas. Om du tar en sån enkel sak så att vi vill göra en machine learning som lär sig om jag ska attestera en faktura eller inte. Ja, men om du tittar ner i det historiska datasystemet, alla fakturorna är ju attesterade till slut. Att den där fick gå 8 varv och bli korrigerad 10 gånger för att det var liksom fel på den. Det har vi inget spår av i systemet och då kan vi inte träna en AI på en sån uppgift. Så det finns fortfarande liksom områden där man egentligen saknar vad som har hänt innan vi kom till slutstatus. Det är jätteviktigt att ta tag i. Det är den ena och sen tror jag den andra är det här med explainable AI. Det vill säga att när någonting går fel. För en AI är bra på att förutspå det 38% sannolikhet att det här är en katt eller en hund. Eller någonting sånt. Men sen när du då använder det för att ja, men jag förutspår att service på den här hjärt- och lungmaskinen kan vi skjuta 3 veckor framåt i tiden. För att alla indikationer är att den kommer att fungera fint. Och så gör den inte det. Då är det någon som kommer att vilja veta vad var det som fick AI att säga att det var okej att skjuta service 3 veckor. Och det är en viktig pusselbit. Så den har vi slitit rätt hårt med för att få på plats just att kunna få en förklaringsmodell till hur de här automatiska modellerna faktiskt kommer till sin slutsats.
Jag tror att Carla vill också spela på det.
Om jag tar då användarperspektivet lite där så tänker jag det att alltså, tekniken finns, forskningen går jättefort framåt, vi provar alla håller vi på med den här typen av lösningar. Men utmaningen är ju att användarna ska lita på utkomsten. Och redan alltså, att automatisera processer i affärssystemen och jobba med automation är ju en stor utmaning idag. Att få användarna att våga släppa kontrollen och låta systemet köra själv. Den där läskiga känslan av att en leverantörsfaktura faktiskt kan gå helt otouched, alltså utan att någon rör eller tittar på den genom hela systemet och till betalning, om allting bara stämmer. Det är ganska få av våra användare som är där idag, tyvärr. Så det är nog ganska viktigt, precis som du också säger, då, att vi verkligen får med oss detta, att vi förklarar att det här funkar, vi kan lita, på systemet. Jag tror att det är väldigt viktigt och att vi inte med AI kör i diket, utan att vi verkligen börjar enkelt. Men det finns ju så mycket att göra. Och om vi nu jobbar i alla fall på Visma jättemycket med att automatisera processer och nästan försöka automatisera bort hela systemet, så är det ju dags att vi måste börja lägga på några nya coola funktioner som inte fanns där innan. Och det tror jag vi allihopa jobbar med. Det där nya. Vad är det mer vi kan hjälpa kunderna med? Vad är det mer som de inte har fått innan? Det är väldigt, väldigt spännande och det tror jag vi kommer göra baserat på den nya tekniken. Helt nya produkter.
Det här blir också en naturlig övergång till min sista grundfråga egentligen. Det är just om vi tar kundperspektivet. Vi har pratat mycket om affärssystemet och runt omkring. Men kunderna som mottagare av affärssystem. Är de redo att ta till sig detta? Och vilken form av kompetens krävs? Jag tänker så här då att en del av det vi pratar om utveckling här innebär att vi förenklar kundens vardag. Vi gör det lite enklare för användaren, men vi automatiserar också bort en del moment som användaren inte längre behöver jobba jobba med, därför att systemet kan göra det åt oss, borde väl lite grann förändra rollerna på samspelet mellan vad gör användaren och vad gör datorn eller botten, och hur ska vi, är vi redo för detta? Så att kompetensmässigt, vad behöver vi hjälpa kunderna mer med för att de ska kunna ta emot det här? Eller är de redo, Katarina?
Alltså, när man pratar om AI och digitalisering, då tänker man att det är stora saker man ska göra. Att ta ett stort språng från ett ställe till ett annat. Jag tror att man ska jobba mer med de små. Alltså, titta på de små sakerna man kan göra och göra det här stegvis. Sen så tror jag en annan viktig sak är ju att hos kunden, att verksamheten jobbar väldigt tajt med IT-organisationen. Så att IT har förståelse för vilka affärsmål man har och kan vara de som är ute och skannar marknaden och ger råd om vad har vi för ny teknologi, vad är det för någonting vi kan använda här för att förbättra vår verksamhet. Men jag tror man behöver ju tänka om lite grann hos kunderna med den kompetensen man har och hur man bemannar olika funktioner. Den traditionella systemförvaltning och teknikrollerna kommer ju att förändra sig med det nya.
Vad säger du, Ulf, från liksom Microsofts perspektiv? Ni är ju ofta liksom en del i helheten, i och med att ni har mycket infrastruktur också i botten på något sätt. Alltså, är kunderna redo att få ta emot det här som vi nu pratar om? Eller vad står
jag tycker det? Jag låter som en politiker i viss mån. Alltså det beror, olika kunder har olika mognadsgrad, det är så det ser ut. Men jag tror att det handlar också om att konsumera affärssystemsrelaterad data. Det är ett typ av användarna. Att jobba aktivt i systemet i en eller flera processer. Det är en form av användarna. Och sen att sköta om IT och säkerställa att alla tjänster upp och snurrar och fungerar. Det är en annan form av användarna. Så att, men det är självklart för oss att beroende på vilken roll, vilket ansvar du har, så ska du liksom nyttja applikationen eller applikationerna på bästa möjliga sätt då. Den funktionen ser helt annorlunda ut om du är en person som jobbar ute på fältet och underhåller en vindkraftsnurra, eller om du är en person som sitter och sköter finansiell admin. Liksom. Det är två helt olika världar. Liksom. Så att, ja.
Vad tänker du, Carla? Alltså när det gäller då kunden och dess förmåga att ta emot, och leverantören och dess förmåga att kunna erbjuda och guida, kommer vi se en förändring på leverantörssidan lite grann på hur man ska hjälpa kunderna liksom att ta till sig det här på ett bättre sätt framöver?
Jag tror att det är hos kunden är det ju först naturligtvis den här ändå resan av att förstå att det med enklare göromål som stansning och sånt, det kommer ju försvinna helt och hållet i taget. Min data i systemet kommer ske maskinellt, så det är en sak. Då finns ju kvar de här expertrollerna, analysrollerna, rådgivarrollerna, rena så att säga, förstås tekniska rollerna, integration och annat. Så det är att där måste vi ju veta vilka vi pratar med och vilka vi kommunicerar med. Jag tror också att det kommer vara, jag som tror mycket på att vi ska ha mycket jobb kvar i Sverige, jag tror också att vi kan lägga mycket mer tid och mycket mer personer som kan jobba med analys och alltså den delen av verksamheten mycket, mycket mer i högre grad. Som verkligen tillför något i verksamheten. Kanske istället för de här lättare repetitiva stansningarna och så som gör idag. Jag tror att det är väl sånt där en ganska stor förändring för bolagen idag. Flytta, vad kostar administration och sånt där? Det kommer förändras. Mm. Systemen är nog längre fram. Och det har varit en skillnad tror jag för kanske, jag vet inte, 10 eller 7 år sedan så var ju nästan användarna före oss och sa kom igen, appifiera. Vi vill jobba så här, vi har lärt oss privat att så här kan vi använda system. Kom igen med era gamla affärssystem och få dem att funka, och det var ganska jobbigt för oss. Men nu är vi igen i förarsätet och tror jag har bra automatiserade lösningar. Det gäller bara att få dit användarna.
Jag vet att Dan ville få ett
avslutande. Jag bara komplettera det, för jag tror från kundens eller från företagens sida så handlar det mycket om att avdramatisera lite grann. Mm. Och då är det mycket att lära sig grunderna. Alla som jobbar med affärssystem hos våra kunder idag, de vet vad en tabell är, de vet vad en SQL-fråga är. De behöver veta vad en feature är och ett trainingset är och vad en ML-modell är. Så att dels att lära sig lite grunderna så är det inte så konstigt. Och sen tror jag precis som du var inne på innan att vi kan göra den här gradvisa introduktionen. Dels att vi bygger in det i en specifik process. Det är inte AI som någon grej man ska göra själv, utan nej, men det är den här gamla affärsregeln, attestregeln. Ja, men nu är det en smart attestregel som lär sig lite själv och anpassar sig efter hur ni faktiskt jobbar på ert företag. Eller det här som förut var en klassisk algoritmisk optimering av produktionsplan eller serviceplan. Någonting. Ja, men nu är det en genetic computing som provar olika strategier och utvärderar resultatet ungefär som ett schackspelande dator. Liksom, och säger, det här är bästa. Så jag tror att ta det steg så att man till slut kommer till det. Att nu vågar jag. Nu har jag bara tryckt godkänt förslaget liksom 100 gånger. Nästa gång så ska jag kryssa i den här. Nästa gång får du godkänna utan att fråga mig. Liksom, våga släppa taget grejen.
Tack för det, Dan. Och jag tror vi är på väg att avrunda. Vi har lyft en hel del perspektiv. Det har varit en spännande dialog, givande. Jag tänkte dock skicka in en sista fråga till er innan vi avrundar för dagen. Och det är, vi har ju nu en del lyssnare som sitter här och funderar på det vi har sagt. Och som kanske sitter i begrepp över att man ska ta ett steg i närtid eller i ett par år och ska byta system. Och med det vi pratar om här då, vi blickar ju ändå 2, 3, 4, 5, 10 år framåt i vad som händer. Om var och en kan ge råd till vår tittare, vad bör man beakta? Om det nu är en sak man ska beakta inför sitt kommande framtida systembyte, vad ska jag göra? Vad ska jag tänka på som kund? Vill du börja, Katarina?
Jag skulle säga att våga tänka lite nytt. Jag menar, och där har ju ni som rådgivare också en väldigt viktig roll. Vi märker ju när en del kunder kommer och ska köpa ett nytt system så utgår man ifrån en kravspec på sådana funktioner som man har haft, som man vill ha. Men det gör, om man blir låst i den kanske man inte kan presentera den bästa lösningen för den här kunden. Så våga titta på det nya och vara öppen och lås inte fast vid det gamla.
En dag, spinna på också, ett råd.
Kan jag hålla med om den, men sen tror jag gå tillbaka till det vi pratade lite om förut, att se det som sista gången du kör ett projekt då och ställ in det på att från och med nu så ska vi se till att vi hänger med, vi är alltid uppdaterade på vad som kommer, vi anammar nya grejer när de kommer, för där har du, gör du det så är du bättre rustad att hänga med, så att du ska leverera dina moments of service till din kund så behöver du ha de här nya möjligheterna med dig i baket för att kunna möjliggöra din affär då. Så ställ in det på det, tror jag, det är bra.
Vi går liksom mer in i en kontinuitet, tänker du?
Ja, jag tror det. Ska du göra någonting nu så är det sista gången du gör det som en engångsprojekt. Sen är det en rullande verksamhet som pågår hela tiden.
Spännande. Håller du med om det, Karla?
Ja, det håller jag med om. Fast mitt råd har mer att göra med sätt effektmål. Alltså när du nu går in i ditt nya, kanske även om det är det sista projektet då. Så var noga med sätt effektmål. Ska du spara tid, ska du öka kvaliteten? Sätt upp de här målen och stäm av dem med din, vem det nu är som levererar, en partner eller vad det är. Gör det på riktigt och tänk på automation. Alltså fråga efter hur mycket timmar, dagar, huvuden kan jag spara i de här processerna genom att få mer hjälp av affärssystemet. Automation och automatisering, det är den tredje dimensionen i affärssystemen. Glöm inte att fråga efter det.
Klokt. Ulf, du ska få chansen att ge det sista tunga rådet här
till
exakt. Våra lyssnare.
Tack. Ja, men jag tror så här, i de flesta industribranscher så är förändringen och behovet av förändringen det är ganska dramatiskt stort faktiskt. Vi gör saker idag som inte fungerar, vare sig i det lilla perspektivet eller det stora samhälleliga. Så den transformationen måste ske och den måste man göra att man naturligt ifrågasätter gamla sanningar och hur man levererar sina produkter och tjänster och hur det ser ut idag. Och framförallt vilken klimatpåverkan man har i sin business idag. Den måste alla ta till sig och vara seriösa i. Och se till att den förändringen sker. Så för mig handlar det väldigt mycket om vem vill man ha med sig på den transformationsresan och hur ska den se ut. Och våga tänka utanför den boxen som vi pratar om här, hur vi faktiskt har levererat idag. Det är egentligen ointressant för det kommer inte se likadant ut imorgon. Förändringen är massiv. Det gäller att ställa om sig och göra det fort för att kunna vara framgångsrik framåt också. Det tror jag är superviktigt. Och då ska man ifrågasätta dels hur levererar vi idag och hur ska det se ut framåt och vilka ska vara med på den resan. Vilka är viktiga att jobba med och vilka vill man jobba med framåt.
Jag tolkar lite grann som att du pratar om ett partnerskap också med kunden.
Ja, men det tror jag våra kunder idag kräver ett partnerskap. I alla fall av oss. De ser att vi har en roll att spela där och de vill se det. Ett aktivt sådant som ställer krav på oss och vår delaktighet. Och det tror jag är superviktigt. Vi vill vara med och förändra. Vi vill vara med och skapa förändringen i stort som smått. Och då måste vi agera på det sättet också. Det tror jag gäller hela branschen egentligen. Att bidra.
Super. Stort tack för dialogen och insikterna. Det har varit värdefullt, givande. Jag vill också tacka dig som har varit lyssnare och tagit del av våran samtal. Jag kan rekommendera att hålla utkik på vår hemsida, Herbert Nathan & Company. Vi kommer att ha fler roundtables under 2022. Och vi publicerar då när det är dags för dem. Men tack för att du har lyssnat.